Det första föredraget idag ska behandla Kristus och återlösningen. Och det är ju det mest centrala som man kan hålla föredrag om. Många människor talar ju om Kristus. Och det finns de som betonar att det viktigaste av allt det är att vi bekänner oss till Kristus. Men ibland så glömmer man bort att bekännelsen till Kristus, den hör ju intimt samman med den heliga skrift. Vilken Kristus är det vi bekänner oss till? Vilken Kristus är det som är vår frälsare och salighetshövding? Vilken Kristus är det som är vårt enda hopp om evig salighet? Ja, det kan vi bara få veta om vi går till Kristi egna ord, det vill säga Guds ord, till den heliga skrift. Ja, när jag säger Kristi egna ord så menar jag inte, som somliga kanske gör, bara de ord i evangelierna som är Jesu direkta utsagor till lärjungarna och till andra. Det bibelkritiker brukar kalla för Jesusorden. Utan Kristus klargör ju tydligt för oss att förrän Abraham blev till är jag. Kristus, han har verkat, han har med sin ande verkat och talat långt innan det att han antog mänsklig natur i jungfruns sköte. Precis som vi sa igår, att allting är skapat genom Kristus. Genom honom har allting blivit till. Utan honom har ingenting blivit till som är till. Så är det också han som i alla stycken har kontrollerat och ingivit alla profeterna och apostlarna vad de har talat och vad de har bevarat i de heliga bokrullarna, i de kanoniska skrifterna. Så Kristi ord är alltså inte bara de ställen där det står i evangelierna Jesus sade, utan Kristi ord är allt Guds ord. Vill vi alltså lära känna Herren Jesus Kristus, så måste vi gå till den heliga skrift. Och ingen kan med rätta säga att jag dyrkar verkligen och tillbeder Herren Jesus Kristus, men Guds ord, det bryr jag mig inte om, i varje fall inte i sin helhet. Kristus och skriften hör samman. Precis som vi igår talade om att det finns en enda Gud, den högste, den enda sanne guden, och ingen annan än han. Alla andra är bara inbildningar, människoskapelser, tankefoster som förför och skadar, onda andemakter som ingalunda är den evige och enda sanne guden. På samma sätt finns det bara en enda Kristus. Om man säger att man dyrkar Herren Kristus, men man förkastar delar av hans ord, så dyrkar man ju inte Kristus. Lika lite som man på rätt sätt har förtroende för och representerar en mänsklig person, om man om den personen säger, visserligen så litar jag inte på vad han säger. Han har sagt en rad saker som är väldigt konstigt, ja direkt felaktigt. Men jag håller mig till honom, jag representerar honom. Det är omöjligt, så kan det inte vara. Man kan inte hålla sig till en person om man förkastar vad han står för, vad den personen verkligen säger och lär. Så är det också med Kristus. Förkastar man Guds ord, skriftens vittnesbörd i vissa stycken, och ändå menar sig dyrka den enda sanne rätte Messias, så är det en omöjlighet. Det finns alltså bara en enda sann frälsare och Messias. Det finns bara ett enda namn under himmelen givet genom vilket vi har frälsning. Och det är Jesus Kristus. Men vem är han då? Vem är denne Jesus Kristus? Ja, det får vi veta i hans ord. Där presenterar han sig. Så vi lär känna honom. Och som vi sa igår så är Guds ord inte som människoord. Utan Guds ord är så mäktigt och så kraftfullt så att det kan skänka oss den kunskap och kännedom om honom som är nödvändig till salighet, som vi inte kan ta oss själva. Verkligen förstå vad frälsningen innebär och vem frälsaren är. Och skulle vi nu ordentligt sätta oss in i detta ämne, Kristus och återlösningen, så har vi att göra i många dagar framöver. Om vi bara skulle ta fasta på det i skriften som direkt handlar om Kristus, om hans person, om hans väsen, om hans ord och väldiga gärningar, så räcker inte på långa vägar tiden till om vi så höll på i ett kör i en vecka här. Vi kan alltså nu bara stanna vid en del saker och tvingas nöja oss med det. Vi kommer ju i de andra ämnena ändå tillbaka till Kristus. Ja, vi kommer alltid tillbaka till Kristus, du, han är skriftens kärna och stjärna. Så ska man behandla temat vad säger Bibeln, vilket vi försöker göra, så kommer vi aldrig förbi Kristus. När vi senare ska tala om tron och saligheten, rättfärdiggörelsen, omvändelsen, bönen, dopet, nattvarden, avlösningen, kyrkan, staten, Kristi återkomst. Ja, så kommer vi in på Kristus, givetvis. Men nu en liten stund om Kristus, hans person, vem han är och hans verk, hans återlösning. Och det är det ju först och främst oerhört viktigt att bekänna att Kristus är sann Gud och sann människa. Den som förnekar att Kristus är sann Gud, han är ingen kristen. Det är omöjligt att vara en kristen om man till exempel säger att Kristus var en mycket stor människa som har haft en oerhört stor betydelse. Men han var inte sann Gud. Han var inte ett med den enda sanne guden. Han var inte av samma väsen som fadern. Ja, det är också omöjligt att vara en rätt kristen om man hävdar att Jesus från början var en vanlig människa. Men senare så blev han också Gud. Det är obibliskt. Det är inte Bibelns Kristus. När Kristus ligger i vaggan eller i krubban och förmodligen skriker som ett vanligt barn, ser ut som ett vanligt barn. Kristus är ju under sin förnedring iklädd tjänaredräkt. Han ser ut som en vanlig syndig människa i syndigt kötts liknelse, fastän han inte har någon synd. Så framträder han som en skröplig människa. En människa som skriker när man är hungrig och törstig och vill ha mat. Och som behöver mat från sin mor, Maria. Så är det ändå Gud. Den enda sanne guden. Detta är ju för förnuftet alldeles för stort och ofattbart. Men så är det. Det är inte så att han är en vanlig människa som gradvis växer och blir större och visar så att han kan bli Gud. När han är hela tiden Gud. Men i stor utsträckning så döljer han detta stora majestät och den härlighet som han hela tiden äger. Den som ligger där i krubban, det är den evige sonen genom vilken allting är skapat. Hela världens herre ligger där. Vad som har hänt är att denne evige son har antagit mandom. Mänsklig natur. Det är en enda person som har två naturer. Dels sann mänsklig natur. En natur som växer till och blir större. En verkligt sann och riktig mänsklig natur. Men så är det samtidigt en person som har gudomlig natur. Och dessa båda naturer är förenade i en person. En enda person. Och det är så att den gudomliga personen som är av evighet har tagit upp i sig, upptagit, antagit den mänskliga naturen. Förnedringen består inte i detta att nu denne evige son gör sig av med sin gudom, upphör för en tid att vara den sanne guden. Nej, han antar frivilligt en tjänares skepelse eller gestalt, men han är Gud. Han visar i regel inte sin stora makt och härlighet, ja, den glimmar fram nu och då. Vid hans under, vid förklaringsberget och vid några andra tillfällen. Men i övrigt så låter han denna makt i stort sett vara dold under sin förnedring. Men han är sann Gud hela tiden. Det är alltså mycket viktigt att den Kristus vi dyrkar, mycket viktigt att veta att denne Kristus är allt ifrån avlelsen, både sann Gud och sann människa. Han är det alltjämt och kommer alltid att förbli det. Det finns en annan missuppfattning, nämligen den att han var sann människa fram till det att han gav upp andan på korset. Men sen dess så är han bara sann Gud. Nej, det är vår broder, vårt kött och blod, som för evigt är antaget av den evige sonen och som nu sitter på faderns högra sida i härligheten. Det är gudamänniskan, Immanuel, Gud med oss eller hos oss. Han kommer alltid att vara Gud och människa i en person. Och det är vår räddning. Nu finns det många tydliga och klara bibliska vittnesbörd om det som jag nu har sagt. Redan i Gamla testamentet profeterar Jesaja om att barnet som ska födas är den väldige guden. Stark Gud, den starke guden, det är hans namn. Det här är så besvärande för de judar som inte kan tänka sig att Messias är Gud, att de gör om hela meningen. Jag vet inte om man gjorde detta redan tidigt, redan på Jesu egen tid. Men i varje fall efter det att de kristna apostlarna och de kristna gått ut med budskapet om Messias, då börjar man att ändra tolkningen. Först då ändrar man också tolkningen av Jesaja 53. Och tolkar om dess innehåll. Så att det inte ska gälla Messias och kunna tillämpas på Kristus. Så som det sker i våra evangelier i Nya testamentet. Ja, när det utlovade barnet födes så säger ängeln till jungfrun Maria. Det heliga som födes av dig ska kallas Guds son. Det är den evige sonen som har blivit människa, antagit mando. Och änglarna förkunnar i Betlehem om Jesus. Han är Messias. Han är Kyrios. Han är Herren. Alltså den Herre som uppenbarade sig i den brinnande busken för Mose till exempel. Eller som talade med Hagar när hon flydde ut i öknen. Eller med Abraham när han bad för Sodom och Gomorra. Det är han som nu har kommit, den utlovade, i tidens fullbordan, i enlighet med löftena kom han. Och många föraktar honom. Och när Jesus själv inför Pilatus säger, du har själv sagt det, så ropar de skriftlärda och överste prästen, ni hörde själva hädelsen, han har gjort sig till Gud, han menar sig vara Guds son. Och man river sönder sina kläder när han säger att han ska komma tillbaka på himmelens skyar. Det är om mig som Daniel har talat. När han i Daniel 7 talar om människosonen, eller bättre översatt, människans son. Som ska komma på himmelens skyar och döma alla. Han säger att han har makt att förlåta synder. Den enda makt som Gud. Det är bara Gud som har den makten. Han kan ge liv åt vem han vill, precis som fadern. Han kan verka precis som fadern. Fadern verkar allt jämt, det gör också jag. Han säger inte eller gör ingenting annat än det han har sett och hört hos sin fader. Hans gudomliga natur är ju ett med fadern. Han vet precis allting vad fadern vet och känner och vill och tänker. Han behöver inte fundera fram någonting, utan han har hört och sett det. Han är ju en enda Gud, ett enda väsen. Fadern, sonen och den helige ande. Jag gör allenast vad jag ser hos min fader. Hans gärningar vittnar om hans gudom och hans gudomliga ursprung. Och det finns ju många bibelställen som direkt säger att Jesus är Gud. Till exempel Romarbrevet 9:5. Kristus är över allting Gud, högt lovad i evighet. En del vill komma ifrån detta att Jesus verkligen är Gud. Och därför så brukar man översätta de här bibelställena lite annorlunda. Så när det står om Kristus att han är Gud, högt lovad i evighet, så brukar man på ett konstlat sätt ibland säga Kristus är över allting. Och så sen stoppar man upp där och så säger man och Gud är högt lovad i evighet. Så att det inte skulle handla om densamme. På samma sätt så har man gjort i till exempel andra Thessalonikerbrevet 1:12. Om ni som har biblar kan ju slå upp det stället. Så att vår Herre Jesu namn blir förhärligat i eder och ni i honom efter vår Guds och Herrens Jesu Kristi nåd. Här står det egentligen efter vår Guds och Herres Jesu Kristi nåd. Ordet Gud hör ihop alltså med Jesus Kristus. Men i översättningarna så delar man ibland upp det så att vår Guds nåd blir någonting för sig och så Jesus Kristus för sig. Det handlar inte om samma person, men det gör det i grundtexten. Jag tror till och med den norska av år 1930 där har gjort den här konstlade uppdelningen. Hur den nya gör minns jag inte. Och går vi till Titus 2:13. Så sägs det också där om Jesus Kristus att det är vår Gud. Men i den svenska kyrkobibeln står det: medan vi väntar på vårt saliga hopps fullbordan och på den store Gudens och vår frälsares Kristi Jesu härlighetens uppenbarelse. Det låter det som man väntar dels på den store Gudens uppenbarelse och dels på vår frälsares Kristus Jesu uppenbarelse. Men det ska alltså vara medan vi väntar på vårt saliga hopps fullbordan och på vår store Guds och frälsares Kristi Jesu härlighetsuppenbarelse. Där tror jag att den norska kanske har det riktigt, men inte den svenska. Och går vi till... Ja, i Hebreerbrevet kan man knappast trolla bort det. Där står det så tydligt, Hebreerbrevet 1:8. Han säger om sonen, Gud, din tron förblir alltid och evinnerligen och rättvisans spira är ditt rikes spira. Det är ett citat från den 45:e salmen. Han säger om sonen, Gud. Och det framgår också i den norska översättningen, tror jag. Klart och tydligt. Och andra Petri brevs första vers, där står det också tydligt, och inte i denna svenska kyrkobibel har jag för mig. Simon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, hälsar dem som i och genom vår Guds och frälsarens Jesu Kristi rättfärdighet har fått sig beskärd en lika dyrbar tro som vi. Här i den svenska översättningen blir det som om det är två olika saker. Dels Guds rättfärdighet och dels frälsarens Jesu Kristi rättfärdighet. Men det ska alltså läsas samman, det frågan, genom vår Guds och frälsares Jesu Kristi rättfärdighet. Vår frälsare Jesus Kristus, det är vår Gud. Det sägs mycket klart och tydligt. Det här får man undligt nog fram i... den nya svenska översättningen som annars vill undvika detta, att Jesus är Gud i samma mening som Fadern. Där har man det klart och tydligt att det är vår Gud och frälsare Jesus Kristus. Men så snart det då sägs på det viset om Kristus, så sätter man ett litet g. Och sen har man en förklarande not som säger om vi kan också tänka oss att det bara syftar på Fadern. Och då skriver man stort g. Men det blir ändå ett vittnesbörd om att det finns där, och man har stora problem att komma förbi det. Och så har vi naturligtvis många andra tydliga bibelställen, men det för alldeles för långt om jag skulle försöka att ta upp dem också. Jag måste ju titta på klockan här hela tiden. Kristus är alltså sann Gud. Och det är en viktig del av vår bekännelse. Och det är den verkliga trösten. Vi kommer snart in på återlösningen. Vore inte Kristus sann Gud, fanns det inget hopp för någon enda av er här? Ingen som helst räddning undan synden och döden och djävulen. Men nu är Kristus sann Gud och tillika sann människa. Det är också viktigt att ha klart för sig att Kristus var en sann människa. Det finns en lära, en heresi som kallas för doketism, som försöker komma förbi detta, som säger att materia existerar inte. Det gör till exempel Christian Science. Det finns ingen materia, det är bara inbildning. Och då kan ju inte Kristus ha antagit någonting, en verklig mänsklig kropp, om det inte finns. Utan det bara såg så ut, men det finns inte i verkligheten. Jo, Kristus är en verklig människa också. Men det är vissa egenheter i hans mänskliga natur. Det finns saker som skiljer honom så som sann människa från oss människor. Vad då till exempel? Ja, först och främst, han är född på ett unikt vis. Sonen, den evige sonen, har antagit mandom, sann mänsklig natur, utan att den sanna människan har någon mänsklig far. Så är det inte med någon av oss. Vi alla har inte bara en mor utan också en far som har avlat oss. Men så var det inte med Kristus. Han har inte avlats av en mänsklig far. Och så måste det vara. Han har kommit till mirakulöst genom en underbar verkan av den helige ande. Så blev en jungfru vid namn Maria havande. Han är jungfruns son, det sa redan profeten Jesaja, och det går alltså i fullbordan så som Matteus berättade. Och den som tror på Guds ord och på den allsmäktige guden, han vacklar inte i tron på frälsarens jungfrufödelse. Men de som istället vill föreställa sig Kristus på förnuftets grund, de vill tänka sig Kristus som en människa som blev till precis som du och jag blir till, med också en mänsklig far. De kan inte heller tänka sig hans kroppsliga uppståndelse så som Bibeln berättade. Och de kan inte heller tänka sig att han är sann Gud och människa i en person, allt ifrån avlelsen. Vi har många exempel på detta här i Norge, så den som oftast framhåller detta är ju Jakob Järvel. Men bara ett typiskt exempel på vad resultatet blir när man sätter sina tankar och sitt förnuft över Guds klara och tydliga ord. En annan egenhet hos Kristus som sann människa är att han är syndfri. Det är inte du och jag. Alla människor som föds och avlas på vanligt vis, de är födda med synd. Men Jesus avlades nu inte på naturligt sätt. Och han föddes inte heller med synd. Utan det som föddes, det var helt och hållet heligt, får vi veta. När han föddes av jungfru. Arvsynden och syndafördärvet överfördes inte till Kristi mänskliga natur. Men det överfördes till oss. Och när han sedan levde alla sina dagar, så begick han aldrig någon enda synd. Han var fullkomlig i allting. Ingen enda verksynd begick han under sitt liv. Han säger själv, vilken av er kan överbevisa mig om någon synd? Han var den som inte visste av någon synd. Men han hade gjorts till synd för oss. Han fick framträda i syndigt kötts gestalt. Han gjordes till synd för oss. Han uppvisade i sin mänskliga natur de svagheter och skröpligheter som utmärker oss. Han såg till det yttre ut som en vanlig människa. Men han hade en syndfri natur. Och han begick aldrig någon synd. Han var fullkomlig i allting. Och så som fullkomlig i allt utan synd var han odödlig. Det är genom synden som vi måste dö. Ja, tack vare Kristus, hans återlösning, så behöver vi inte dö den eviga döden. Våra själar har liv genom Kristus och kommer inte under död och dom. Men den lekamliga döden kommer vi inte undan, såvida inte Kristus kommer tillbaka före den lekamliga dödens inbrott. Men Kristus behövde inte dö någon lekamlig död. För hos honom fanns ingen synd. Han hade inte ett ont gjort. Syndens lön är döden. Han gick frivilligt i döden för våra synders skull och i vårt ställe som vår ställföreträdare. Han dog inte av utmattning, eller han blev för gammal, han fick hjärtinfarkt, hans kropp kunde inte klara det längre. Utan det står att han överlämnade sin ande åt Gud. Han offrade sig själv. Lämnade ifrån sig sitt liv till soningsoffer, till betalning för alla våra synder. Han gav upp andan, han överlämnade sin ande åt Fadern. När han sa, i dina händer befaller jag min ande. Hans död var en frivillig handling. Han säger själv, ingen tar mitt liv ifrån mig. Jag ger mitt liv för att sedan ta igen det. Ingen tar det från mig. Utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det och jag har makt att ta igen det. Johannes 10, 17 och 18. Personligen, syndfri och odödlig, dog Jesus för våra synders skull. Han ville dö. Han ville ge sitt liv till lösen för oss. Ja, det var därför han kom. Jag kom i världen för att ge mitt liv till lösen för er. Och då kommer vi in på lösen och återlösningen. Ska vi se hur många minuter jag har kvar. Han gav sitt liv till lösen för våra synder. För oss allesamman. Ja, men då är det ju förskräckligt att så många människor inte tror honom. Inte tar emot honom, utan förkastar honom. Inte bekänner hans namn, inte tackar honom, inte gläder sig över denna lösen. Är det ingenting värt att vara löst från syndens skuld som innebär evig död? Var löst och befriad från den eviga döden, från helvetet, från djävulen. Ja, det verkar ju så som det inte vore någonting värt, men i själva verket är ju värt allt. Och den enda räddningen och det enda hoppet för alla människor, är det inte förskräckligt att människor går förlorade, hamnar i den eviga pinan fastän de är lösta, fastän lösen är betald? Att ligga i helvetet och vara återlöst. Att ligga i helvetet och all skuld är gottgjord, är sonad, är betald. Att ligga i helvetet och ha fått en rättfärdighet från Kristus som han har vunnit just åt oss. Ja, vi ska tala mera om detta när vi kommer in på rättfärdiggörelsen i morgon. Ja, vad innebär då återlösningen? Vi läser i den heliga skrift. Paulus skriver: Kristus har älskat församlingen och utgivit sig själv för henne. Efeserbrevet 5:25. Betyder det då att han har betalat lösen bara för det troende? Han har utgivit sitt liv i döden bara för det troende? Ja, det finns de som har uppfattat det så. Men så kan man inte uppfatta det om man låter skrift som handlar om samma sak tolka skrift. Då finner vi detta att det är visserligen sant att återlösningen blir bara till gagn och nytta för dem som inte förkastar den, som tror den, som tar emot den. Men återlösningen, den gäller precis alla människor. Kristus har inte bara återlöst de som en gång blir evigt saliga, utan också alla de som hamnar i helvetet. Alla människor, hela världen, varje synd, all skuld, från den första skulden genom Adam till den sista, före den sista dagen. Vi läser ju att Kristus, han är Guds lamm som tar bort världens synd. Johannes 1:29. Han är gottgörelsen, soningen, betalningen, försoningen för hela världens synder. 1 Johannes 2:2, 1 Timoteus 2:6. Han försonade världen med sig själv. Vad innebar då det? Jo, genom att inte tillräkna dem deras synder. En dog för alla. Inte en dog för några. En dog för det troende. En dog för alla. Alltså har det alla dött. Han blev tillräknad våra synder. Han hade inte gjort våra synder. Han var syndfri, som vi sa. Men all synd och skuld lades på honom. Det hade redan profeten Jesaja profeterat om i det 53 kapitlet. Allt lastades på honom. Och så genomborrades han för våra synders skull. Straffet lades på honom för att vi skulle få frid. Så har han alltså vunnit frid åt oss. Det kan ju inte bli någon frid om inte gottgörelse äger rum. Ja, det är två saker som måste äga rum. All synd måste betalas. Och det kunde endast ske genom att han ger sitt liv som betalning för all skuld. Det är vad man brukar kalla för Kristi passiva lydnad. Men dessutom så måste vi inför Gud vara fullkomliga och rättfärdiga, lydiga i allt. Och hans fullkomliga lydnad tillräknas oss, så att vi för hans fullkomlighets skull räknas som heliga och fullkomliga och rättfärdiga. Vi och alla, precis alla människor. Det står ju det: Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv genom att inte tillräkna dem deras synder. De tillräknas inte någon enda i världen. De tillräknades Kristus, och han dog för dem. Men denna lösen som är betald, som har skett, den tros inte, den förkastas. Man vill inte ha den, det allra flesta. Och det är domen, inte att Kristus inte har betalat för dem, utan att de förkastar Kristus. De förkastar sin räddning. De förkastar sitt eviga liv. De förkastar den rättfärdighet som gäller inför Gud. Och för denna otros skull blir de fördömda. Blir de bundna i sina synder. Blir Guds vrede kvar. Blir de förkastade. Det var alltså inget som fattades i Kristi återlösning, i hans återköpande, i hans försoning, i hans gottgörelse, i hans stöd, i hans betalning, i hans liv. Till och med dem som går slutligt förlorade i helvetet var köpta av honom, läser vi 2 Petri 2:2. De som förnekar den Herre som har köpt dem. Kristus smakade döden för varenda människa. Och vad är nu frukten av detta verk, återlösningens frukt? Ja, Luther säger det så tydligt och klart i sin förklaring till den andra trosartikeln. Kristus har återlöst oss från synden, från döden, från djävulens makt eller från djävulens våld. Och vi hinner också nämna något om detta, vad det innebär att Kristus återlöst oss från synden, från döden och för det tredje från djävulens våld. Från synden, ja, det innebär inte att vi nu i oss själva är utan synd och fullkomliga. Nej, synden är med i allt och plågar oss och finns hos oss. Men det innebär att alla våra synders skuld är betald. Lösen är given för alla våra skulder. Vår skuld har lagts på Kristus, har tillräknats honom. Och Kristi fullkomlighet och rättfärdighet har istället tillräknats oss. Kristus bar vår skuld. Han tog straffet för våra synder. Och därför är vi fria ifrån syndens lön, dess förbannelse, dess straff, från helvetet. Vi kan alltså se framåt att möta Gud nu utan fruktan och bävan. Sannerligen, sannerligen, säger jag er, den som hör mina ord och tror honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under någon dom, utan har övergått från döden till livet. När nu denna gåva ges hos oss, så händer det ju i de flesta fall att man vill inte ha den, man tar inte emot den, man förkastar den. Men den som tar emot den, som inte förvisar ifrån sig denna nåd, denna räddning, ja, hans hjärta behöver inte längre frukta för dom och straff. Men syndens yttre följder finns kvar. Mödosamt arbete, svett och tårar, sjukdom, smärta och den lekamliga döden. Men genom denna räddning så behöver vi inte frukta den lekamliga döden. Vi gör det ju ändå, nu och då, för vi är ju också kött. Och det är naturligt för vår natur att frukta och bäva inför döden. De flesta människor känner åtminstone nu och då dödsfruktan. Ja, jag måste skynda mig vidare till detta att Kristus har återlöst oss, inte bara från synden utan från döden. Döden betyder ju skilsmässa. Andlig död, det är vår andes, vårt hjärtas, vår själs skilsmässa från Gud. Och i det tillståndet befinner vi oss i när vi föds in i denna världen. Allt ifrån Adams synd. Det andligt döda viker med sitt hjärta av ifrån Herren, säger Jeremia. Den lekamliga döden betyder själens skilsmässa från kroppen. Och den eviga döden betyder kroppens och själens eviga skilsmässa från Gud. Från Guds saliga närvaro. Ja, den andliga döden. Från den blir vi uppväckta, uppståndna till liv igen genom evangelium. När det blir mottaget, när det väcker tro hos oss. Då står vi upp, då får vi liv. Då uppväcker han oss med honom. Det är detta som i uppenbarelseboken kallas för den första uppståndelsen. När vi hör evangeliet om Kristus och tror, då blir vi gjorda levande med Kristus. Vi som var döda genom våra synder. Han har uppväckt oss med honom, säger aposteln. Och den som så har fått liv igen från den andliga döden, ja, honom skadar inte den lekamliga döden. Ja, jag måste gå till det sista. Kristus har återlöst oss från djävulens makt. Djävulen vill skada oss, världen och vårt eget kött, den gamla människan som finns hos oss. Men genom Kristus, genom tron på honom, så ska vi övervinna djävulen och Satan. Bara de som tror på Kristus, de har gagn av Kristi återlösning och frälsning. De är visserligen ännu svaga i sitt kött. De faller alltjämt i synd. Men djävulen har ingen rätt till dem. Har ingen rätt att anklaga dem inför Gud. Ty Kristus är deras förespråkare och försvarare. Han säger, ja, hans apostel säger, ingen kan anklaga det troende. Ingen kan anklaga Guds utvalda. Om djävulen hänvisar till vår synd så säger vi, ja, vi har mycket synd. Men de är tillräknade Kristus. Och Kristi rättfärdighet är min. Det vet jag, det är min räddning. Och salig är den människa som genom Guds evangelium har kommit till en fast förtröstan på denna obegripligt stora gåva. En sån människa blir allt ivrigare i att lära känna Kristus. Läsa mer om honom. Vända sig oftare till honom. Och ta del av allt det som han har gjort till min och till alla människors frälsning. Amen.